Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Great Crash 1929 är en ekonomihistorisk klassiker av John Kenneth Galbraith, först utgiven 1955. Boken handlar om börskraschen i oktober 1929 och om hur den bidrog till att utlösa den stora depressionen i USA. Galbraith skriver inte som en renodlad teknisk ekonom, utan som en skarp historiker som vill förklara hur spekulation, överoptimism och svaga institutioner kan bygga upp en bubbla som till slut spricker. Det är därför både en analys av Wall Street och en varning om hur marknader beter sig när människor tror att de har hittat en genväg till rikedom. Boken har blivit känd för sin klara prosa, sin ironiska ton och sin tidlösa relevans, särskilt eftersom många senare finanskriser har uppvisat liknande mönster. För svenska läsare är den också intressant som en påminnelse om att ekonomiska kriser sällan handlar om en enda orsak utan om flera sammanfallande svagheter i hela systemet. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, spekulationen som drev upp 1920-talets börsbubbla. Galbraiths grundidé är att kraschen 1929 inte kom ur tomma intet utan ur ett klimat där allt fler trodde att aktier kunde stiga nästan utan gräns. Under det sena 1920-talet blev spekulationen självförstärkande. När kurserna steg lockades fler in, ofta med lånade pengar, och det ökade pressen uppåt ännu mer. Boken visar hur denna logik gör marknaden sårbar, eftersom priset då inte längre speglar företagets verkliga värde, utan människors förväntningar. Det viktiga hos Galbraith är inte bara att han pekar på överdriven optimism, utan att han beskriver spekulation som ett återkommande mänskligt beteende. När människor tror att de kan bli rika snabbt, utan arbete eller långsiktig analys, försvinner försiktigheten. Därför blir kraschen inte bara en historisk händelse utan ett exempel på hur kollektivt självbedrägeri kan byggas in i finansmarknader. För det andra, Wall Street. Marginalköp och den farliga illusionen av lätt förmögenhet. Boken lägger stor vikt vid hur aktieköp på kredit, alltså margin, förstärkte uppgången före kraschen. När investerare kunde låna till sina köp ökade deras köpkraft, men också deras risk. Om kurserna föll blev skulden kvar och då tvingades många sälja samtidigt, vilket drev ned marknaden ännu snabbare. Galbraith använde detta för att visa hur finansiella mekanismer kan göra en bubbla mycket farligare än vanlig optimism. Han är också kritisk mot hur börsmiljön präglades av manipulation, rykten och en kultur där många ville tro på fortsatt uppgång. Det gör boken till mer än en moralisk betraktelse. Den blir en studie i hur marknadsstrukturer kan förstärka mänskliga svagheter. För läsaren är poängen tydlig: när avkastning bygger på lånade pengar och allmänt rus, då kan samma mekanism som skapade vinsterna snabbt skapa panik och massförluster. För det tredje, hur kraschen hjälpte till att fördjupa den stora depressionen. Galbraith nöjer sig inte med att beskriva själva börsfallet. Han försöker också förklara varför följderna blev så djupa. En viktig poäng i boken är att kraschen slog mot både konsumtion och investeringar. När förmögenheter försvann, minskade efterfrågan, bankerna blev försiktigare och kreditflödena krympte. Det skapade en kedjereaktion som försvagade hela ekonomin. Han betonar alltså att börskraschen inte var hela depressionens enda orsak, men att den fungerade som en stark förstärkare av redan existerande problem. Bokens styrka ligger i att den visar sambandet mellan finansiell panik och real ekonomisk nedgång. För svenska läsare är detta intressant, eftersom det påminner om hur finansiella chocker kan slå igenom långt utanför börsgolvet, till arbetslöshet, konkurser och fallande konsumtion. Galbraiths analys gör tydligt att finansmarknaden aldrig är helt frikopplad från samhället runt omkring. För det fjärde, de fem strukturella svagheterna i den amerikanska ekonomin. En av bokens mest kända delar är Galbraiths genomgång av fem svagheter som gjorde ekonomin extra sårbar. Han pekar på ojämn inkomstfördelning, svaga eller ogenomtänkta företagsstrukturer, ett bräckligt banksystem, en svag utrikesbalans och bristande ekonomisk kunskap i politiken. Tillsammans bildar dessa faktorer en bild av ett system som såg robust ut på ytan men som saknade motståndskraft. Särskilt viktigt är hans resonemang om inkomstfördelningen. Om en stor del av inkomsterna samlas hos de rikaste blir ekonomin mer beroende av lyxkonsumtion och spekulativa placeringar än av bred och stabil efterfrågan. Det gör tillväxten skörare. Galbraiths sätt att tänka är därför systemiskt. Han har menat att kriser uppstår när flera svagheter förstärker varandra. Det är en av anledningarna till att boken fortfarande läses av ekonomer, historiker och politiker som vill förstå hur en till synes stark ekonomi kan kollapsa snabbt. Slutligen, Galbraiths stil, Bessel-begreppet och bokens varaktiga betydelse. Det som skiljer The Great Crash 1929 från många andra ekonomiska böcker är inte bara ämnet, utan hur Galbraith skriver. Han kombinerar historisk precision med en tydlig och ofta ironisk stil som gör svåra frågor begripliga, utan att förenkla dem för mycket. Boken introducerar också hans välkända begrepp Bessel, alltså den dolda förskingring eller det upptäckta bedrägeri som ofta frodas under perioder av ekonomisk optimism. Det är ett effektivt sätt att visa hur högkonjunkturer kan skapa blinda fläckar, där både allmänhet och experter underskattar risken. Just därför har boken fortsatt att kännas aktuell långt efter 1929. Den läses inte bara som historia, utan som ett verktyg för att förstå återkommande mönster i kapitalismens kriser. För den som vill läsa om finansbubblor, marknadspsykologi och ekonomisk sårbarhet är den särskilt värdefull eftersom den förenar analys med ett ovanligt klart språk. Sammanfattningsvis, The Great Crash 1929 passar bäst för läsare som är intresserade av ekonomihistoria, finanskriser, politisk ekonomi och den amerikanska depressionens bakgrund. Den är särskilt givande för ekonomer, studenter, investerare och allmänna läsare som vill förstå varför marknader ibland tappar kontakten med verkligheten. Praktiskt ger boken ett tydligt språk för att känna igen spekulations-, skuldöveroptimism och institutionell svaghet. Intellektuellt erbjuder den en modell för att se kriser som resultat av flera samverkande orsaker, snarare än som isolerade olyckor. Det som gör boken särskilt stark i sin genre är kombinationen av historisk skärpa, analytisk klarhet och litterär stil. Galbraith skriver med en ovanlig lätthet för ett så tungt ämne, och han lyckas göra en nästan 100 år gammal finanskris relevant för senare tiders bubblor och ras. Jämfört med mer tekniska ekonomiböcker är den mer läsbar. Jämfört med enklare populärhistoria är den mer genomtänkt och strukturellt orienterad. Det gör den till en klassiker som fortfarande fungerar som både varning och förklaring. Om du vill stödja John Kenneth Galbraith, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivning. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!